Podplay.
Hej, hallå och välkomna till ett nytt gästavsnitt från Hockeypuls poddfabrik. Den här veckan sitter jag i ett soligt Örnsköldsvik med en norsk målmaskin och rekordinnehavare i alla kolumner faktiskt som har med importspelare i elitserien slash SHL att göra. Och Per Åge Der Bomber Skröder. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Har du hört det smeknamnet förr?
Nej, det var väl någon tysk som hade det så, på fotboll, men nej, jag har hört lite andra varianter, men inte just den där.
Det var Gert Müller, va? Den tyske målmaskinen när det begav sig. Men du har aldrig hört det förut, då är man lite nyfiken. Finns det något norskt sånt där smeknamn för någon som bombar in kassar som du gjorde?
Nej, det blir väl, man säger väl bara måljäger eller någonting sånt, att man, när man är målskytt så är man, ja, måljäger kallar man det.
Måljäger?
Ja.
Så Per Åge Måljäger Skröder, låter det?
Ja, lite konstigt.
Hade du något här i Örnsköldsvik? Eller var det bara Skröder man körde?
Ja, Pågen blev jag kallad länge. Så det är väl haft lite olika upp genom åren, men det var väl mest här uppe.
Du, som jag förstått det så är du nyss hemkommen efter några dagar på coachutbildning. Då tänker man, vad är det för steg du har klarat av nu?
Ja, inte klarat av än. Jag går elittränarutbildning, det sista steget. Just nu i svenska hockeytränarsidan, om man säger så. De funderar väl på att göra en till, sa de nu, men ja, det går under hela år. Tre träffar, så vi får lite hemuppgifter nu tills nästa gång. Sen är träff i maj och i juni. Sen får vi se om man klarar av det.
Vad är det för hemuppgifter?
Nej, det är lite hur man ser på sig själv som tränare. Styrkor, svagheter, vad man måste jobba med. Så ska det filmas också.
Jaså, obekvämt.
Ja, men det är lite, de har haft lite annat stuk tidigare, men nu har de kommit dit än att det ligger på att vi ska utvecklas som tränare och ledare, och då ingår det att man ska se sig själv och känna sig obekväm, tror jag. Nej, väl lära sig hur man är mot spelare och på matcher och lite träningar och så att man kan optimera det så gott det går.
Det finns ju något som är ganska djupt rotat igen, i alla fall åtminstone hos mig, att det är svårt att betygsätta sin egen prestation och kanske vad man är bra på, vad som man behöver förbättra. Det är lättare att prata med folk i omgivningen, och så upplever jag ofta när det är i min roll när jag ska prata om spelare, att det är lättare att gå runt dem istället för själv och fråga, ja, men varför var det bra ikväll? Då blir det ofta klyschiga svar. Så då är man ju nyfiken på, vad presenterar du kring dig själv som ledare i de här sammanhangen?
Oj då.
Får du öva här,
ja,
också?
Det. Nej, men jag försöker vara engagerad och bry mig. Och se till att man försöker se alla. Det är tufft när man är jättemånga. När man har ett helt lag, men vi är några stycken, försöker se hjälpa åt och hjälps åt på det. Och sen att de ska vilja komma. Det är ett tufft klimat i den åldern de är just nu, med allt, mycket skola, med sociala medier, allt det där, så man ser till att de mår bra och trivs när de är hos oss, och så ska vi lära dem lite hockey också på det, men vardagen är ju lite hård, liksom övergången, de har missat, nu har jag Örnsköldsvik Hockeys J18, de har ju missat, kom in på ett riktigt hockeygymnasium, om man säger så, och då ska vi lära dem att ta bakvägen och bli, om de vill bli spelare och den vägen. Så det är lite våran syn på det i ledarstaben, att få dit dem, se till att de trivs och blir bra hockeyspelare till slut.
Vad ser du som fundamentalt i en sån utvecklingsresa för att de killarna ska nå hela vägen upp dit du nådde?
Jag tror de som vi har slipper all stress och press som de som kommer in på ett nio har från, ja, dels nian när de kommer in, de som kommer in tidigt, de vet att ja, säg om de kommer in här i Modo, är du klar ganska tidigt när du är U16, så har du ett helt år där TV-pucken, det är tufft år det är U16 med TV-puck och uttagningar till nio. Sen blir det ju press när du, eller press och lite stress och mycket träning, och skolan ska du ha med dig, för det är inte jättemånga som blir hockeyspelare, och då blir totala paketet kanske för många tungt att bära. Och jag tror att det är lite lättare hos oss att den vägen, och det kan hjälpa på längden på deras karriärer, tror jag, att har man trycker på sig hela tiden, så det är mycket att bära för de unga killar. Så det är väl det lite, att de släpper den stora pressen liksom, att vi är i en stor förening, vi ska ut och prestera och bli bra hockeyspelare liksom. Och våra vill bli bra dem, det ser man, och de tränar på bra, men jag tror det är en fördel i längden för dem.
Sen kanske man som ledare i ett sånt forum påtalar för de här killarna att du är inte färdig när du är 16, 17, 18, utan en karriär sträcker sig kanske upp mot 40 års ålder idag i alla fall. Jag gissar att du pratar med dem om att vara ihärdig i sin hockeykarriär, va?
Jo, man, det är det man vill få in på dem, att det är ett långt lopp de ska igenom. Det är svårt att få dem att ta in också. Står man där och står han där och tjatar igen om det. Liksom. Men jag tror att det märker man själv också. Senare sätter man pris på det, att de har hjälpt igenom den där. Och när man blir lite härdad med träning och får några år på kroppen med träning när man har växt klart och allting där. Så det, orkar de stå i det, så tror jag de kan få bra karriär.
Vad är ambitionen då? Du fortsätter din tränarutbildning här. Du är på J18-nivå i Örnsköldsvik nu som huvudtränare. Vad siktar du mot, Per Ågren?
Det är lite... Jag tar kurser nu för att utmana mig själv och se liksom hur och få... Ju bättre utbildad, eller ju mer man kan, ju mer kan man lära till de andra. Sen har jag också ett ben inne på Norges J18 landslag, är med där som assisterande, så det är också en kul grej att vara med på. Vi ska ut ett VM här i april, och ja, jag har ingen stress så att jag ska dit, men
du siktar inte mot Hockeyallsvenskan, SM?
Ja, men det
är destinationer du tänker.
Ja, det kan mycket väl bli, men liksom inte så att jag stressar dit. Jag vill bli trygg i mig själv som ledare och göra ett bra jobb där jag är. Och sen, om någon tycker att det är ett bra nog jobb, så kanske det blir något annat.
Okay.
Sen, men just nu har jag fullt upp med det jag är, och så jag försöker ge de grabbarna en bra vardag och rösta dem för framtiden, så får vi se.
Du var ju en av elitseriens absolut bästa spelare när det begav sig, och under väldigt lång tid också. När man jobbar med juniorer som du gör just nu, kan det ibland uppstå en frustration när du ser dem i träning och match, att men varför gör du inte så där? Det är enkelt. Vinkla klubban på det där sättet, skjut så där, eller släpp passningen i det läget. Att man på något sätt kanske speglar sig själv i dem.
Ja, frustrerad, jo, det kan man bli. Det ska man inte sticka under en stol, men samtidigt så gäller det att andas lite då också. Men jag känner ju att jag har den triggern i mig också nu när man står där, att adrenalinkicken kommer, och det, jag tror det är en bra grej att ha med sig, så att man är engagerad och inne i det för grabbarnas skull. Men det är den biten, och kunna, som de är ju heta när de spelar, och då var lite avslappnad och ta dem kanske när de kommer in och försöker förklara lite sånt så gott det går. När de väl har lugnat ner sig, tar de direkt, så är det omöjligt, och möter man ju bara frustration, det vet man själv också.
Men skulle du säga att du är mer av en lärare än en coach i form av taktiska termer på den här nivån? Att det handlar om att skola och guida genom både liv och karriär? Ja,
det är svårt att säga, men jag försöker liksom... Ja, lite att de försöker förklara liksom hur det är och när man väl är inne i en sån vardag, livscykel som proffs och så vidare. Men samtidigt så nackdelen med att vara spela på en hög nivå känner jag att jag en del saker tar man för givet som sitter i min rygg med liksom dels i spel och träningar och så, som där måste jag lära mig och lära ut hela grejen istället för att jag räknar med att de kan. De
vad kan det vara för typ av saker?
Ja, men enkla saker som typ i övningar eller i spel. Grejer som man tar för givet. Att eftersom jag har varit igenom det tusentals gånger så känner jag att ja, men det är liksom... Men det kan vara att de inte förstår eller någonting. Om man är lite otydlig när man förklarar eller går igenom vissa saker. Och det.
De kanske inte har de tiotusentals repetitioner som du har i de där övningarna också.
Ja, exakt. Och då de kanske har varit igenom den 20, 30, 40, 50 gånger när man kommer in så ny hur jag vill köra vissa grejer och då, det tar ju tid att sätta det och då det känner jag att det är en potential man kan utveckla så att de får hela bättre, hela paketet om man säger.
Dags för mittenakten i Hockeypuls podcast och ni som har hängt med oss under den här resan vet ju att det är Max Puls som är rubriken här och att vi delar upp det i två delar. Det är snabbfrågor och fördomar. Och jag nämnde ju det att du hade en lång framgångsrik karriär per Åge som sträckte sig över 2 decennier, nästan 3 också. Så vi har ju väldigt mycket att prata om och blicka tillbaka på. Men vi börjar med det här. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Niklas Sundström. Hela paketet liksom som person och spelare. Och självklart när det klickar så bra som det gjorde mellan oss. Men ja, han bar oss under många år här i Modo. Så det, jag har haft förmån att spela med många under kortare tid. Men över tid så är han klart bäst.
En okänd talang?
Oh.
Du säger inte lyssna nu, du dribblar sig.
Okänd talang. Nej, svårt att hitta.
Hade ni inte skrivit artiklar om att du började snickra efter karriären så hade det kanske kunnat vara ett givet svar här.
Jo, hade det varit en gömd hemlighet så hade det varit... Nej, men det...
Vilket verktyg är du bäst med? Är det hammaren, skruvdragaren eller...
Spikpistolen är en god vän då. Slipper man jobba så mycket med det.
Jag vet inte varför, men det känns att man kan dra en rät linje till ditt målskytte. Det är liksom snabbt och hårt.
Det är lite grov jobb om man säger så.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Sämsta köp är väl, gör man en del genom tid. Men det är ju snudd på vattenskotern så lite som man kör. Och jag har ju 2 stycken men och nu måste man ha körkort på det och så nu är det ju... De är bra att ha men man använder dem alldeles för lite till att det ska vara.
Ja, jag brukar gå efter formen NPK ibland. Nöje per krona. Ja. Och för 2 somrar sedan så var jag väldigt nyfiken på en vattenskoter och så började jag titta på dem. Ja, men 60, 70, 80 000 kanske man behöver lägga ut för att få en ordentlig en. Men jag är ganska glad i efterhand att jag inte handlade in dem där. För jag har insett i efterhand att ja, jag kommer nog inte ha kört den där så mycket.
Nej, du kan få köpa min om det.
Rabatterat
ja. Ja, nej, men det är som sagt är bra. Men dyra saker men, och alldeles för lite använt.
Men det är kul när man kör dem.
Ja, ja jättekul. Så är det.
Bästa köpet då?
Vad kan det vara? Det är väl... Något man använder mycket måste vara. Jag vet inte.
Du har inget på rak arm?
Nej, jag skulle säga mobil. Men det har vi alla nu för tiden. Man pillar på den hela tiden.
Har du alla mobiltelefoner?
Ja.
Men nu har ju ni sponsrat, så ni fick ju klubbor i alla, i alla föreningar du var i. Men vilket märke körde du och varför?
Ja, men det blir ju att man, klubben är sponsrad av märkena. Här börjar vi med CCM, sen gick vi till Bauer. Och då följer man det, det man är i.
Okej, så du kunde aldrig välja egentligen vad du ville. Om du trivdes med CCM-klubborna när Bauer klev in som sponsor, då var det lite...
Ja, jag hade, jag hade något år jag kunde som Cheryl Warrior någon säsong där. Som jag hade i kontrakt att jag kunde välja. Men jag var ganska... Jag var jättenöjd med det. CCM hade lite problem med att komma in, så det var bra de bytte. Så det var...
Okej, så Bauer var favoritklubban då?
Ja, det vill jag säga. Det var, över tid så var den bra kvalitet.
Vad körde du för flex?
Jag började på 110 tror jag.
Sen, det är spett.
Det är stenhårt. Men jag avslutade på 85 tror jag. Okej. Och det är ju nu...
Det känns som standard nu va?
Ja, dagens hockey är ju lägre flex. Och jag var ju dålig på, jag kom ju från träklubbetiden och använde mycket mer kraft än flex, när man säger så. Så det var därför, nu har du rätt teknik nu så behöver du knappt ta i för att du skjuter stenhårt. Så det, jag lärde mig aldrig den från grunden, om man säger så.
Den tekniken?
Nej, med de nya klubborna. Och då, ja, då blev det att man hängde kvar i den hårda klubborna.
Ta i för kungen på Åtterland, lite
ja,
så.
Ja, jo, men det blir ju lite så när man har, går på kraft istället på teknik.
Vi ska prata mer om ditt målskytte lite senare. Det är en fördomsdel som ska ta vid nu. Är du nervös, spänd eller vad känner du inombords?
Ja, lite orolig för frågorna. Lite orolig. Nej. Nej, men det, vi får se vad har du att säga.
Du visste formen på benskydden på de backar du spelade mot allra mest, och således också var det fanns luckor där det gjorde extra ont när du rappade dem.
Ja, jag vet vart jag ska slå för att det är ont, men för den baksidan har man sällan skydd, så det var ju, men formen på benskydden är jag dålig på, men jag har ju koll på mig med möten när jag ser skridskorna, liksom hur det är tejpat, och det borde jag ha koll på.
Okej, okay, så det är ett halvt rätt här ändå kanske?
Ja,
det, du studerade lite var det fanns möjligheter att sticka in klubban?
Ja, då, man har sina... Man lär inte ut dem nu i och för sig, nej.
Vad var det bästa knepet då, ska du säga, för att komma in under skinnet på motståndarna?
Nej, men det är ju att det är peta på dem och liksom att lite mellan avblåsningar och liksom, så att de vet att du är där och att det blir en lång kväll för dem helt enkelt. Liksom det. Jag snackade inte så mycket när jag spelade, men det var ju alltid där när det var någon lite smågruff och lite sådana. Så det, de visste att jag dök upp där många då.
Du beskrevs ju vara en liten gris. Var du det?
Nej, jag kunde. Det är väl inte helt fel, massa har jag gjort, men jag vill hellre säga inte gris över tid, men små grejer har jag väl tyvärr gjort.
Okej, så fanns grisiga moment insprängda i karriären?
Ja, det är en lång karriär, så sprider man ut och säger nej. Nej, men det är helt klart, har man gjort saker man kanske inte helt skulle ha gjort.
Är det något top of mind som du känner att det där hade jag helst haft ogjort?
Nej, inte på strak arm, men man vet ju att det finns saker man har under. Det ligger väl något klipp och några slashingar och lite sånt. Hade väl en mot i någon final mot HV som man slog någon, var det en finn i Färjestad, kommer inte exakt, huvuden.
Ja, handhuvuden, ja, kanske.
Den var väl inte jätte... Den går under kategorin gris, tror jag. Den. Okay. Det är slaget. Sådär.
Var det för att du hade byggt upp en frustration inom det, eller var det för att faktiskt skada?
Nej, det var inte skada. Det var dels för att vi visste vem jag stod i närkampen med. Och vi fick man han ur balans, då visste man att det är till våran fördel. Och det slutade med att båda fick en utvisning, så det var väl 50-50 där, men det var inte jätte... Det var inte så många kameror på den tiden, men det fångades ändå, så fick jag veta dagen efter. Så det var... Nej, det var inte så jättebra gjort.
Men när jag ser dig framför mig, alltså under din karriär, så ser jag att du parkerar framför mål och du tampas med killar som Jonas Frögren, Olle Christian Tollefsen, Ronny Sundin, alltså backar som aldrig gav upp. Vilka älskade du att möta? Skulle säga.
Ja, dels sån hockeymässigt så var alltid när man mötte yngre lite heta backar, för att de kunde man utnyttja lite annorlunda. Men sen de du nämner också, de är ju liksom på sitt sätt fysiska spel. Dels tuffa att möta fer. Det är liksom, vi vet vad vi går till när vi möter varandra, så det var liksom aldrig...
Det var alltid en ärlig kamp.
Ja, det kändes som att det var det. Tuff och ärlig fight. Och det sällan man slogs, men det var liksom närkamper och fysiskt spel stort sett hela tiden.
Tog du hand med dem efteråt?
Ja, jag tar aldrig med mig någonting ifrån. Det var någon kvartsfinalserie vi mötte Färjestad som mötte Tollefsen varenda byt. Och det var ju ge och ta under hela serien. Undrar om det var 6 matcher. Och efteråt så var det bara härligt. Slipp. Så båda var ju så överens om att det var... Men vi gjorde vårt jobb. Liksom, och vi har ju aldrig haft några problem att prata med varandra. Men de... Innanför rinken då gör vi vårt jobb, och det var stenhårt kväll ut och kväll in. Så. Ja.
Och några veckor senare kanske ni återförenades i landslaget också. Ni hade ganska många kamper ihop där också i det norska landslaget.
Ja då, helt klart. Så det lär man sig med tiden att, man kan inte säga jobb, men match. När det väl är match så är det match, och sen släpper man det. Liksom. Det man kan inte gå och älta på det under... vi har ju troligtvis en match igen om 2-3 dagar. Så det...
Men de jag nämnde där, de var inte lika lätta att lura som 19-åringen som kom upp från J20-laget. De hade du det lite roligare med.
Jo, som hockeymässigt var det lite så. Du visste att de var heta, de vill flyga på. Så det här går att liksom ha lite kyl. Och så klarar man av att få lite överläge. Så det... det var på så sätt bättre att möta. Sen... När det small med dem och liksom så fysiskt men inte hockeymässigt, hade man en liten fördel och över dem.
På din gröt syns bara lingonsylt och mjölk. Här finns inte plats för några nymodigheter som chiafrön, granatäpplekärnor och vaniljkeso.
Mjölk, men ingen lingonsylt. Vanlig jordgubbsylt eller någonting. Men,
okay.
Men nej, ingen som sällan. Där om det är någon hotellfrukost man kan nypa något sånt frö. Men
okej, okay, vi byter ut sylten så är den här korrekt, den här fördomen.
Ja, amen.
Okay, så, och jag byggde den här fördomen utifrån att du uppfattas som en enkel man. Är du det? Alltså okonstad, liksom.
Ja, det vill jag. Ja, säkert de som tycker jag är jobbig. Nej, men det, ja, det känns som så. Det är nog rätt, vill jag tro.
Samtidigt så, vi pratade i en intervju för några år sedan att du är en grubblare också. Så vad tänker du oftast på när du grubblar, Per Ogen?
Nej, men det är ju... Ja, om det var typ någonting i jobbet som händer, eller om det är någonting på träningar och som har hänt, och man, då går man och ältar lite längre än vad man borde göra kanske. Det är, har vi en träning så tycker man nu var jag inte där för liksom, på den det hände, ja, och så tänker man vad ska man gjort, och så tar det för lång tid att bli av med.
Okay.
Så det är ett sån grubbling.
Så sådana saker hängde med ganska ofta i karriären?
Ja, tills man lärde sig och lite sortera. Det tror jag bättre när man är yngre. Sen när man får familj och då kommer lite distraktioner eller vad man heter, när man får andra saker att göra.
Kanske ett annat perspektiv också på livet.
Jo, och då är det lättare att släppa sådana grejer, om man säger.
En lagkamrat eller tränare har någon gång utbrustit: men fan, Skröder, du är ju precis som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja, Ja, det kan nog stämma. Nej, inte att, men att, att det är två olika personer. Ja. Det har jag nog hört från några stycken. Men det har stått faktiskt en tidningsartikel tidigt i karriären hemma i Norge också. Det där, men,
med Dr. Jekyll och Mr. Hyde?
Ja, jag har för mig det långt bak i minnen någonstans.
Vad roligt.
Så det, ja, men det var, ja, det var väl lite så. Lite lugn utanför och sen när det väl hettade till så var det ganska hett.
men i fotbollsvärlden vet jag att Luis Suarez brukar beskrivas så att han har en on och off-knapp. Att när han kliver ut på planen så är det som att det svartnar för honom. Men utanför är han en av de mest genuina och omtyckta personer oavsett vilken klubb han har varit, om det var Liverpool, Atletico Madrid, Barcelona, Ajax och så vidare. Den bilden har jag lite av dig också, att alltså där ute där brann det verkligen. Men sen då när du klev in i omklädningsrummet och när du åkte hem så kanske det fanns en lugnare, mer timid Per-Åge Skröder där.
Ja, och det är rätt observerat. Det var väl min, vad säger man, inte alltid kanske, men en styrka jag hade, och jag var ju tvungen att spela liksom med den vad heter det, känslor liksom i mitt spel, och det är liksom mycket, det var mycket temperament, och det gick överstyr när man var yngre. När man lärde sig hantera det så blev det min fördel att kunna det på en trist novemberdag och kunna ha den där hettan i spel, och liksom det hjälpte mig mycket i min karriär. Sen är det en fördel att kunna släppa det när man går av isen också, för det skulle man ha så hela tiden, då blir det ju jobbigt. Men det kändes så att träning och match, då var det på, och sen fick man lugna ner sig mellan.
Förstå mig rätt här, men var det en väldigt viktig ingrediens i ditt hockeyspelande, för att du kanske saknade andra rent tekniska delar, att du behövde brinna och vara engagerad hela tiden för att kunna vara på toppnivå, medan andra kanske litade mer på sin teknik och talang?
Jo, det blev min ja, styrka, om man säger så. Sen när du rinner över, då är det inte jättestyrka att vara ett lag när det går över sträcket. Men det, för mig var det en nästan AO för att kunna, som du säger, liksom, jag var ingen, jag hade hyggligt bra spelsinne, men liksom mycket av det andra hade väl inte jag. Så då var man tvungen att kompensera med någonting och hitta någonting jag kunde bidra med. Och det var väl, ja, eller liksom känslor, och ta med mig det varenda, i stort sett varenda kväll.
Du investerade ju väldigt mycket av dig själv. Hur har det påverkat dig?
Ja, man märker ju det nu, att man var inte jättesmart på med vissa, när man spelar lite halvskadad och sådana grejer, att som man märker av nu i eftertid kanske inte var helt tipptopp. Men det, där och då när man är inne i det, så är det liksom, du vill spela varenda match. Du ska liksom, och sen har jag spelat matcher som jag strängt taget inte ska spela för att man inte var helt hundra. Men det är liksom,
vad finns det för exempel där då?
Nej, men jag hade problem med rygg, och det var innan ett uppehåll upp i Luleå, och liksom jag kan, kunde knappt åka skridsko på slutet av matchen och hade jätteproblem, och så blev det förlängning. Ja, men du ska ut och spela här. Bara, är det här smart? Men som tur var det tek i anfallszon. Det var att spela med Zuccarell, och jag kommer ihåg att han får spela 4-3. Han skjuter. Jag har knappt rört mig på hela bytet och står still framför mål. Pucken ramlar ner och jag gör mål. Och liksom, alla tror att det är. Och, men just där och då när jag säger ja till att kliva ut på 4-3 när du knappt kan ta dig dit, det är inte jätte. Men när man väl är inne i det, så det är svårt att säga nej. Men det, ja,
det. Det var ju 08-09 säsongen med Zuccarello och Susse i den kedjan, som var så otroligt bra. Men jag vet också att 16-17 i Hockeyallsvenskan med Modo, så är det ju en skada mot Timrå som, jag menar, bidragen till att du faktiskt lägger av. Och du sa till mig för, tror jag, 3 år sedan att det där har inte släppt än. Jag har fortfarande problem med nacken och lite med huvudet också efter det där. Hur mår du idag 2 år senare när vi möts?
Nej, men det var lite så när man fick smällen. Det blev sista matchen och säsongen ebbade ut. Det var väl en match efter, tror jag. De åkte ner till Almtuna eller någonting. Och den tog ju hårdare än vad jag kanske trodde då också. Och det tog lite längre tid än vad man... Och då, det satt ju... Sen är man ju... Man blir ju stelare och stelare med åren. Och det är svårt att säga exakt att det sitter kvar. Men att kroppen är sliten, det märker man ju liksom nästan i princip dagligen. Men det är inget som hindrar en att vara aktiv eller någonting sånt. Men den smällen... Det satt ju, som jag sa, lite kärvt med nacken under lång tid. Och det är ibland nu också, men det är svårt att säga att det är exakt det. Men, eller om det är åldern.
Så tar du inte ut sin rätt.
Nej, men liksom, jag känner ju av vissa skador jag haft under karriären som kommer tillbaka nu. Liksom smått här och var. Och det är så, det sliter ganska hårt. Träning och matching och så där.
Du använde samma SUSP under hela din karriär?
Nej. Den hängde med länge i taget när man väl hade, men det var väl inte det man bytte det första taget.
Det vissa spelare så extrema med det där. Att de vill ha samma skydd år efter år för att, men dels kanske att det är en typ av ritual och att man har vant sig vid att det här passar mig bra och att man vill spela i lite mer slitna skydd. För att det är skönare.
Jo, så är det absolut. Det finns ju material som till slut får gå in och plocka av de grejerna för att det är för dåligt skydd i dem. Jag hade inga sådana grejer. Jag var ganska enkel på det sättet. På det grejerna också. Jag brydde mig inte. Vi bytte nästan. Vissa benskydden kanske hängde med något år extra, men i princip så bytte vi skydden varje år.
Ja, just det. Vem var mest extrem av alla lagkamrater du har haft?
Byron hade lite grejer som riktigt slitet.
Richie alltså?
Ja, Byron Rich. Och det var det.
Han spelade upp mot 40-sträcket. Tror du att det fanns någonting där som han hade med sig från 20-årsåldern?
Ja, jag vet inte. Kan ha varit, men... Sen är det ju... Ja, för mig att det var mera så förr. Nu är det lite mer slängmentaliteten och köp och släng, om man säger så, men... Gamla gard var det många som ville ha med sig grejerna.
Susse har sagt åt dig, du kommer aldrig göra mål på ett oskymt slagskott en meter in från blålinjen. Sluta ta de där skotten så fort du kommer in i zon.
Han har inte sagt det direkt till mig, men han har säkert sagt det. Han har läst på att han, fan, nu ska jag inte svära, men nu tappar jag pucken igen på onödig. Inte direkt till mig, men han var snäll så. Men jag kan mycket väl ha tänkt många gånger.
Okej, men du har inte hört det direkt till dig i alla fall.
Nej.
Men jag hade med Niklas Sundström i podden för några månader sedan. Och han sa ju att han saknar förbannade spelare. Alltså folk som bryr sig där ute på isen. Att okej, vi släpper in ett baklängsmål. Ja, men då ska jag bli frustrerad. Då ska det tändas någonting inom mig. Och samma sak efter förluster. Ska inte gå och jubla i omklädningsrummet och tänka att jamen, det här var bara en match av många, utan man ska faktiskt kasta ut sitt hjärta där ute på isen oftare. Och han tyckte att det fanns mer när ni spelade än vad det finns idag. Och han nämnde dig där också att ni kunde ju åka ut i båset och sitta och skälla på varandra och vara förbannade och även i omklädningsrummet efteråt för att ni krävde så mycket av varandra hela tiden. Känner du samma sak som Susse att den typen av spelare ser vi inte riktigt idag?
Ja, det håller jag nog med om. Vi var väl, ja, nu spelar vi med varandra och kände varandra liksom, och men det var ju så, vi hade en hög kravställning till varandra och vi spelade ju också mycket, kanske inte förbannade, men med känslor och den biten, och vill också kanske säga, de gör väl det nu också, men en stolthet i vårat spel som gjorde att släppte vi ett mål, så liksom det var inte bara att, men då brann det liksom rejält, och då kunde man sitta, som man sa, in i båset, nej, nu nu jävlar, nu är det bara dags att ta tag i det här. För liksom, och vi förstod, det är inte allt vi behövde heller. Det var bara en blick liksom, då bara, oh, nu är vi liksom.
Och ni kände varandra så bra alltså?
Jo, men det var ju det. Vi var ju en ledande kedja och skulle bära lite grann. Och när vi inte var på topp då, då liksom, vi var förbannade liksom. Det är vissa matcher, vi fick ju 10 höger och vänster. Och det, och det var ju kanske fel fokus, men på något sätt var det en trigger i oss också att skapa. Sen att det gick ut över, ja, domaren i de här fallen, men på något sätt är det ju...
För att väcka sig själv och laget egentligen.
Ja, på att visa att man bryr sig. Släpper man in ett mål, går och bara sätter sig och liksom säger ingenting, visar ingenting. Det, jag tycker det är fel också. När man, för mig är det en känslosport och då ska man in och bry sig.
Och kanske också för att visa det gentemot publiken, gissar jag. Och det jag undrar är, infanns det någon gång en skamkänsla över att här, okej, som du nämnde, ni är ledande spelare för laget, ni får bra betalt, ni förväntas vara stjärnorna här som hjälper Modo. Sen lyckas man inte med det. Känner man någon gång skuld som spelar över det?
Ja då, det gör man. Det har hänt flera gånger när man, man vet vilken nivå man sitter inne med. Och sen är det svårt att ha det kväll ut och kväll in, men vissa kvällar när man inte ens var nära någonting, då liksom, oh, liksom, då var det... Och den, de kvällarna kan sitta längre i minnen, liksom, eller kommer inte ihåg någon nu, men att det satt längre.
Än när ni vann och du gjorde mål?
Ja, det kunde du göra. För då det är den känslan att man har svikit liksom, och inte kunna hjälpa till eller någonting, då det och det är lite samma som kom efter man åkte ur. Det är ju samma också. Skuld efter det. Och det satt ju också i jättelänge. Liksom att vi var ju nära några gånger. Kvalserie 2 gånger. Va? Och jag hade Södertälje hemma. Och nära att åka ur. Men sen när det väl hände. Då liksom den skuld och lite skam på det där. Och det liksom, det sitter ju länge. Det.
Du pratar om den nedåtgående spiralen där med 2011 Södertälje, 2015 Vita Hästen, reder ut båda de tillfällena, sen drattar ni ur 2016 i det där kvalet mot Leksand som har blivit oförglömligt på flera håll och kanter runt om i Sverige av olika anledningar. Du och jag har ju pratat om det här, men att du mådde ju väldigt dåligt länge över att ha försatt mod i den sitsen, alltså i Hockeyallsvenskan som de inte har tagits ur än. Och att du behövde jobba mycket med dig själv. Kan du berätta det för lyssnarna här, hur du tog dig ur det hålet?
Nej, men det var väl en... det var lite grubbleri som kom. Mamma gick ju bort där under hästen år innan blir då. När vi kvalade mot dem, han var med en match innan hon gick bort där. In i nästa säsong. Och liksom tung säsong igen, kval igen, åka ur liksom. Det... Och det, för mig small det ju någon vecka efter kvalet. Liksom, det hade bara byggt upp sig. Och då fick jag en reaktion på det. Och då tog väl... Ja, det kan ha varit 2 veckor efter eller någonting sånt. Och då hade en kompis som sa liksom att... men det här går att få hjälp med liksom att prata med någon. Och då fick jag prata med någon i... Ja, liksom bara en, som hon kallade det, vägbur då. I, liksom, i liv och det här är liksom bara prata med hon 2-3 gånger tror jag var det liksom få
bearbeta,
prata med någon annan utomstående liksom som, för det här var liksom en, när man går in i det med hull och hår som man gör, då är det, och den smällen som kommer, den var väl det hade tagit mycket längre tid om jag skulle bearbeta den själv på egen hand, men det var ju klockrent att få hjälp med den och av hon då och lösa det.
Skulle du säga att skam är en drivande känsla hos dig?
Ja, jag vill säga det och nej, jag är inte driven av det, är mest driven av liksom vinna och den, sen ligger ju skammen, skulden där om man skulle göra något dåligt jobb. Det är det mest som är... Sen kan man gjort ett bra jobb, men vi förlorar och så vidare. Och då är det att väga in det också. Det lär man sig eftersom att har man gjort allt och vi förlorar, ja. Men man kan inte ta på sig liksom alldeles för mycket av vad som har hänt och så vidare. Så det, men det är en lärosak också när man blir äldre och, eller får mera kött på benen.
Känner du fortfarande skam över kvalet 2016?
Nej, tycker det var dåligt. Eller man har bearbetat det och gått vidare från det. Liksom sen, det är ju inget att sticka under stol med att man har varit med om det. Och inte tillräckligt bra nog för att vi klarar oss. Och det är liksom, det kan man väl känna att fortfarande lite att vi inte klarar det. Men ju längre det går, släpper man det där. Och det var ett tufft efter det. Och det ser vi, föreningen inte hämta sig än. Liksom. Det är ju, man hade något år som var bra, men det, då kom det någonting i corona i vägen. Så det, när det var bra läge, men det, ja, vi får se om det rättar tills.
Många vet ju inte om det här, men just nu så sitter vi i det som kallas Hägglunds Arena nu för tiden. Tidigare Fjällräven Center och Swedbank Arena. Några 20-30 meter bort så är det ju restaurangen här i arenan. Under kvalet mot Leksand så sitter du mitt emot Byron Richie. Och kan ställa frågan, Per-Åge, vad är det som händer? Hur mår du? Kan du berätta om den dagen mitt under Leksandskvalet?
Det här är ju under match 6. Vi har tränat, allting är normalt egentligen. Sitter på lunchen, har svårt att få i maten. Och det är då han säger att jag petar bara i maten och, liksom, och säger liksom, nah. Fråga om jag mår bra. Så sa jag, jag känner mig lite, inte helt pigg. Och då säger jag att, ja men, jag pratar med läkaren, jag åker upp på sjukhus och ligger där uppe och får full koll egentligen på hela kroppen. Och så i eftertid så ser man att det här är den första på att
alltså stress på slag.
Att det blir, att jag får den smällen jag får senare. Några veckor till fram i tid, så det är ju men det är ju liksom upp där, kollar, de ser att allt är lugnt och okej.
Du åker upp på akuten då?
Ja, jag ligger där uppe att... Även Göran Thorén, läkaren, han går igenom allting, kollar allting och allting är som det ska. Och vi ska ju flyga ner till Leksand samma dag, så jag var hemma och ta på kostymen, åka ner dit och spela match 6. Jag tror ju över mål i den matchen också, tror jag.
Kommer ihåg. Den matchen Leksand är bättre än er, ska jag säga.
Ja, den var, jo, det är den enda de förtjänar att vinna. Jag kommer inte exakt ihåg vad det blev, men vi, ja, och sen förlorade vi den, förlorade här hemma, och så kommer ju den smällen lite senare.
Men jag känner att du har varit så på ett sätt hänsynslös mot dig själv. Kan du själv känna det? Alltså både kroppsligt och mentalt.
Oh ja, jo, det kan man göra. Det är lite som jag sa tidigare också med skadorna. Men det var lite så man var. Nu är man inte så som tränare att man tvingar ut folk. Men jag som person var väl lite att man vill vara med och prestera varje kväll. Och det är som du säger. Att, och sällan när man inte tar sig tid och släppa grejer och så vidare, gå vidare, då till slut så kommer den vägbula, som hon kallar det, att hon har pratat med, så det, ja, fick vi ta smällen då.
Du beskriver som en rejäl smäll där några veckor efter kvalet. Tror du att Övik blev din stad, att du bor här, att du spelade över 10 säsonger i Modo, att det bidrog till att du drattade ner i det där hålet efter säsongen 15-16?
Ja, det tror jag. För jag har ju, jag tror lite både det och att jag slutade landslaget.
VM-14 ska vi säga.
Ja, sista. Jag tror det, att för mig var det alltid spela klart säsongen, åka iväg med landslaget, så får jag ett avslut där. Och när jag väl slutar i landslaget så kändes det som att jag var van att få de avsluten på säsongen. Och sen breaka och så gå in i en sommar. Och när jag inte fick dem, och vi hade kval, den negativa som var här, vi klarade hästen, sen år efter samma igen, hade jag kunnat åkt iväg, så tror jag det var mycket enklare efter dem. Det är lätt att säga efter tiden, Men det vet jag också att jag åkte ut tidigare. Och, men då måste jag iväg och så fokusera på nästa. Jag tror det hade varit en... Ja, nu kanske hade kommit ändå senare. Men när man byter fokus istället för att gå här i den negativa spiralen som var efter säsongen när vi åkte ur. Liksom, då, det...
men, och för att du förstod vikten av mode hockey i den här bygden, gissar jag.
Jo. Jo, men det vet man om. Det hörde man ju tidigare. Undrar om det var efter Södertälje. När man är i spelarbubblan så tänker man inte liksom helheten som de som jobbar på kontor och allting. Och då stod jag och pratade med ordföranden som var då efter den. Vi hade vunnit den matchen och liksom sa att på måndag hade alla kontrakt rivit som vi hade förlorat. Och alla hade fått gå hem. Det tänker man inte på som spelare. Vi vill ju bara prestera. Så bara, oj, det var...
Den bördan och det ansvaret bar du mer in i 15 och 16 kvalen?
Nej, men man tänker inte på det när man är inne i det. Men då fick man bara, liksom, oj, det är ju liksom så mycket större när man väl, än vad vi går där nere och jagar en puck. Men det är ganska många som följer med. Det är ju inte bara här det har hänt, men det är många andra som, när man väl åker ur, som följer med, om man säger. De som jobbar i föreningen runt omkring. Så det kan ju lägga underliggande att man har tänkt på att ansvarsmässigt, men det, när man väl är i bubblan och spelar så tänker man inte på sådana grejer.
Jag tror du den här klubben Modo är tillbaka i SHL?
Ja, de börjar få ordning på det nu, så det... Sen är det ju... De hade haft fördel om Brynäs hade åkt ut, för jag tror inte de hade haft den kraften som HV har nu. Sen ska man ju spela om det, helt klart. Men HV ser ju starka ut. Men får de bygga nu under något år till så tror jag de är med och kunna... Får de resurser och tid på sig nu och vända det här med Kalin och Gradin och de där. Får de sätta sitt prägel på allt, hela tingen, så kan vi vara något år till, så är de där uppe kanske.
Så kanske de ringer pågen och vill ha in dig i organisationen igen. Who knows?
Nej, det tror jag inte. De har folk som jobbar bra nu. Så det funkar bra, så det går bra.
Skröder tar hand om straffen själv. Skröder lurar ner Divis. Och trär in pucken så där retfullt mellan benskydden. Då den glider med inte allt för hög fart. Och med sitt andra mål i matchen ger han hemmalaget ledningen tillbaka. Och det är i numerärt underläge. Titta här. En vackert lagd straff från Per-Åge Skröder.
På straffbord så tar den mot ledningen 3-2 genom nummer 10. Per-Åge Skröder!
Period 3. Faktarutan är hos oss. Men innan vi tassar in på den på allvar här, Per-Åge, så du gjorde ju väldigt mycket mål 5-5 och powerplay. Men du var ju lite av en boxplay-specialist också. Jag tycker det pratats lite för lite om det under din... Eller kanske inte under karriären, men nu när man sammanfattar den. Vad var det som gjorde att just du kunde sätta in så pass många kassar i spelet numerärt underläge?
Ja, det var väl... Dels var vi väl ganska medvetna vilka vi mötte när vi spelade boxplay. Jag spelade ofta med Susse, Niklas Sundström, där som han var ju på starka sidan där de byggde sitt spel. Och jag stod lite på svag sidan liksom i våran box. Och det år jag gjorde många mål i boxplay var ju, det gynnade oss att möta powerplay med en back. För då visste jag att om Sundström löser skinn och nyper pucken så kunde jag utmana backen och sticka.
Okej, okay. Och då drog du tidigt?
Ja, för jag sa han var ju grym på att knacka ner puckarna. Alla som kom från NHL, inga i ryggmärgen, de var duktiga på att slå ner puckar som är i luften. Och han knackade ner jättemånga puckar. Och Linköping spelade ju, kommer ihåg borta match vi hade dem, med Mange Johansson som ensam spelare, och de sökte han hela tiden, men när Susse väl kunde nypa en puck, då kunde jag sticka ifrån han liksom bort från Mange, och jag gjorde två mål i den matchen och var fri en tredje gång. Exakt samma, jag vet inte, det var ju liksom...
Ni sårade dem ordentligt.
Ja, jag kommer ihåg. Det blir ju speciellt när man har gjort två eller kommer fri upp på en tredje. Då börjar man tänka lite för mycket kanske. Men det var liksom sådana grejer vi hade. Nu var det kanske vi gjorde flest mot Linköping med, eftersom man kommer ihåg det. Men det var när det var en back som var läge att kunna. Sen var det inte så att man tummade på boxplay ändå. Liksom, men det var när vi väl vann pucken så kunde man vrida om ganska snabbt. Då.
Nu när vi pratar om mål. Jag sa ju det inledningsvis att du har flera rekord när du kommer till importspelare i elitserierna och SHL. Du är fyra i målligan i den totala, alla spelare. Du är sexa i poängligan, fyra i antalet matcher och femma i utvisningsligan. Visst, ja, men vi måste slänga in den också. Vilken är du mest stolt över? Alltså man ser ju ditt namn högt upp i alla de där statistiska träden.
Det är lite svårt att... Den enskilt mest stolta är nästan matcher, eftersom man har varit med under så pass många år och kunde hålla en. Ja, det tog tid att slå sig in i ligan, men när man väl kom in och fick en ledande roll och hålla det under så pass många år, det var det som det känns kanske mest. Sen många tittar ju en kom på mål eller poäng och så vidare, men det... Och då har det bra gjort några mål.
Men, jo, det är det absolut.
Men liksom, stoltheten ligger väl i antal år man klarar av att spela.
Ja, intressant. Du har ju 856 grundseriematcher. 260 mål, vilket ger den där fjärde platsen som jag nämnde. Sen har du fler i slutspelet också. Men om vi bara tittar på grundseriesiffrorna. Hur mycket grämer det dig att du inte nådde upp till första platsen? För det var bara 11 mål. Och du skrev ett tvåårskontrakt 2015 och tanken var väl att du skulle vara i SHL två år med Modo. Då hade det varit goda möjligheter för att bräcka Petterssons rekord där. Nu spelade han i betydligt färre matcher än vad du gjorde, men...
Ja, oh, det kan vi inte säga. Nej, men det... Ja. På något sätt är... Ja, det är klart att det var coolt att vara på topp, men samtidigt så är det ju... Man kan ändå... Man kan inte gräma sig eller liksom vara missnöjd när man väl är där. Det är ju många som har spelat massa matcher och inte har samma mål. Men det är klart att det hade varit coolt att ha den där, men det, ja, nu är det.
Du är nöjd ändå, kan man säga.
Ja, jo, så är det. Och nöjd och stolt med det man har gjort. Så det.
Ja, bra, för då ska vi titta tillbaka ännu mer på topparna och dalarna nu när faktarutan ta vid. Smeknamn?
Pågen var väl det som hängde med under längst tid.
Ålder?
43.
Fordon?
Volkswagen Charan.
Du sa vattenskoter tidigare. Du känns ju som en snöskoterkille också.
Nej, jag har bara kört en gång faktiskt.
Va? Bara en gång och bor här uppe?
En gång har jag kört det. Det var... Nej, jag vet inte varför det inte har blivit, men...
Förvånad.
Jag lånade en kompis en... Jag undrar om det var efter... Jag fick den smällen i Timrå.
Okej, okay, 2017 där.
Familjen åkte hem på någon påsklov eller någonting. Och då frågade en polare om jag ville låna hans snöskoter. Och det var faktiskt enda gången jag kört det.
Okej. Okay. Det var inte Susse som lånade ut sin, eller?
Nej, han var då visste väl att han inte kunde. Fick köra på öppet fält. På.
Men det måste jag fråga om också, för du har ju spelat i väldigt många framgångsrika konstellationer där Susse alltid ut, eller inte alltid, men ofta utgjorde centerpositionen i Modo. Jag tänker på du, Susse Morrison, du, Susse Zuccarello, du, Susse Danielsson, kanske jag glömmer någon här också, du, Susse... Kosela
var med.
Ja, det var flera riktigt, riktigt bra kedjor. Vilken tycker du var allra bäst, den som du håller högst upp?
Jag tycker väl nästan med Zuccarello, eftersom med hans när vi hade han på sidan, det gick ju bra med alla de du säger liksom, men han hade ju också... Susse var ju grym som center, men Zuccarello hade också en grym uppsida och sitt spel i sig. Och jag tror nog det var mest publikvänligt, eller om man kan säga så, liksom att det klickade mest och funkade bäst, vill jag tro. Det,
Det är din rekordsäsong också när du gör 59 poäng, 08, 09 och 30 baljer tillsammans,
ja,
med de två.
Och, ja, men det är liksom styrkan i den kraften vi hade i vårat spel. Som, och vi hade ju hela spektret, liksom de som kunde sucka, trollade lite, Susse var ju tänkaren och jag fick ju brunka lite. Och det, men då vi hade ju alla ingredienser som vi kunde utmana dem på massa olika sätt. Och det ju mer du kan utmana mig, ju bättre är.
Var det du som lockade upp Zuccarello hit till Örnsköldsvik?
Nej. Han var ju här.
Det var ju där. Jag tänker på Christian Forsberg också, och Bonsaxen. Och
vi hade några juniorer också då.
Sondrolden.
Och, men han var här och hälsade på. Jag hade aldrig sett han spela då förrän han var med landslagen i Italien. Jag kommer ihåg han liten och liksom vi bara, ja men klarar han sig liksom spel. Alla hade pratat om honom och vi var helt ovetna så hur han var i spel, men när man väl såg hur smart han var och liksom löste situationen, och då såg man liksom att det här kommer ju gå, han kommer ju klara sig, för han är så pass smart och löste alla problem han hamnade i på ett enkelt sätt. Så det, så jag vet inte om han var klar då, men pratade väl lite mer på den resan och
tipsade lite om Olen då.
Ja, jo, men vi sa ju att det var bra här. Nej, men jag tror att de, jag vet inte, han hade varit här och hälsat på innan, vad jag minns också. Så det.
Men du startade lite av en norsk invasion i Modo, ska jag säga.
Ja.
Många som följde efter dig. Ingen lika framgångsrik.
Men men det var, många har ju varit bra, men det var ju lite som de hade precis innan med danskarna. Det var jättemånga danskar som gjorde det bra här. Och det, vi kanske fick en liten norsk boost där när vi kom upp på. Fick en bra start och fick vinna direkt. Och så fyllde på lite. En del har ju gått hockeygymmar och lite sånt. Så det, ja, men det är kul.
Är Zuccarello den otvivelaktigt en bästa spelaren i norsk historia? Är det någon som konkurrerar med honom?
Ja då. Espen Knutsen är väl bra men på sin tid, om man säger. Han var ju duktig. Men
jag tänker Zuccarellos NHL-säsong.
Nej. Inte. Det är ingen som tar han, men han är ju bakom. Näst
men statusmässigt bakom. Så är det Espen som är två.
Ja, Toresen har ju också, Patrik har gjort lång och bra karriär i Ryssland och NHL och nu hemma igen. Så det är väl de tre som är Loki kanske i våran lilla norska pearl.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor.
Ja, kan bli, men jag vet inte.
Bra, bra snickarlön i så fall.
Nej, jag jobbar från eget företag. Så det, jag driver eget. Så.
Ja, just
det. Nej, men det är inte helt exakt. Jag tror inte att det är inte 100.
Nej, okej. Okay. Alltså, det jag slås av när man ser på din SHL-ridseriekarriär, det är ju så här att det måste ha funnits tillfällen för dig att dra utomlands. Alltså antingen till Schweiz eller KHL. Kanske framförallt efter de där 30-målsäsongerna, tänker jag. När fanns ett konkret intresse som du kanske till och med kände att ja, men nu hoppar jag på det här?
Det var två olika tillfällen. En KHL och en Schweiz var väl på tapeten. KL kom väl, och det är klart, pengarna där kan man inte, det är inte samma liga ens. Men problemet där var ju att prata med agenten på en torsdag. Och vi hade på den tiden två barn, tror jag. Och då han sa att presidenten i, jag tror det var CSKA eller någonting, skulle åka bort på fredag morgon. Så att du måste bestämma det imorgon bitti om du vill åka eller inte.
För
det var deras. Och han sa liksom, ja, ettårskontrakt ser så ut, tvåårskontrakt ser så ut, och jag hade 1000 frågor och liksom det var svårt, och han kunde inte få fram allt på så kort tid, och jag sa nej, men då låter jag det vara, för det var för mycket för mig att inte veta.
Du premierade tryggheten för mycket.
Jo, men dels det, och sen jag hade noll koll på liksom bo, det är liksom familj hit och dit, och hur bor man, hur allt, och ja, hade inte, ja, det blev alldeles för kort tid, och hade varit 2 veckor så kunde man gjort lite research, men nu blev det alldeles för kort tid.
Alltså jag är så chockad över det där, för jag har ju hört andra hockeyspelare prata om att ja, men jag behövde ta beslut morgonen efter, eller kvällen, eller dagen, eller dagarna tätt inpå att vi hade haft ett sånt där samtal. Och jag förstår inte klubbarnas kortsiktighet i det. Alltså har man scoutat en spel och tänkt att det här skulle kunna vara bra för oss, kan man inte ge den lite tid då? Att utforska och samla in information för att sedan kunna ta ett slutgiltigt besked eller beslut.
Jo,
jag är ju lite chock. Alltså. Ja, bestämde imorgon. Ja, jo, annars får du inte vara med på det här tåget.
Nej, men det är lite... ibland kan det säkert vara taktik från deras sida.
Ja, just
på, det. Men jag tror ju som du säger att vill ha en spelare, får han tid på sig, så tror jag han gör ett bättre beslut istället för att hastar han fram ett ja och sen kommer han hit och bara, oh, det här blir kaos, det funkar inte. Då har du en missnöjd spelare om 3 veckor. För han säger att men, 1 vecka funkar, 2, och sen bara, oh, här börjar det.
Du har inte bara en missnöjd spelare, du har en spelare som kanske inte kommer kunna prestera.
Nej, eller? Och det är allt dalar eftersom, och sen bara, oj, efter 5 veckor, så bara, nej men vi måste byta. Och då är karusellen igång. Han ska hitta en ny klubb, du ska hitta en ny spelare och liksom... Så jag tror det. Sen är det lätt att sitta här.
Jo, så är det ju.
Att man bara är sportchef, så är det kanske tight på deadline och så vidare. Och få in folk. Deras jobb är ju säkert svårt också när det väl kommer till kritan på i februari. När det är övergångs.
Men du sa CSKA i KHL. Vilken klubb var det i Schweiz som var ute efter dig?
Danielsson gick ju dit. Om det var det
Bern år. Eller?
Ja,
det var ju där en sväng.
Ja,
just det.
Och där gjorde jag, där pratade jag med en norrman som hade varit i Bern. Han var ju, där var det utlänningskvot. De oftast hade en eller två mer än vad som tillät spela varje kväll.
Ja, just det, så fick de sitta på läktaren.
Och han hamnade lite snett. Han har pratat med en norrman som hade varit där. Och han hade inte gett, och det blir ju liksom från en 20 minuter varje kväll princip du får här kontra en chansning på, ja, du får 15 matcher, det är inte säkert du får spela.
Men det måste vara mycket större summor i de här klubbarna och länderna än vad du hade emot då?
Ja, ryssarna är ju en riktig säkert bärna, men det var ganska tidigt stå, eller liksom när det var som det var och han var lite negativ då. Då kände jag, det var kanske...
Men dina nej tack blev Modos lycka.
Får man säga. Här uppe. Då var jag säkert nöjd här uppe. Men det, men det är lite så att så är man i olika stadien också i karriären. Och man måste tänka lite mer. Hade jag varit själv så hade jag säkert hoppat jämfota hopp till Ryssland. Det vet man aldrig. Det kunde ju vara... det kunde mycket väl ha varit att jag hoppar på det. Men det är inget jag ligger och sömnlös över liksom. Jag har ändå haft min långa karriär här uppe och, eller ja, här uppe så det, i Sverige generellt.
Din favoritplats?
Nu är det ju sommaren ute på stugan här på Nöt på land. Det är fina kvällar där, är ju svårslaget när man kan sitta där och antingen med familjen eller med kompisar och bara njuta. Det är ju, ska ha haft längre somrar här. Varmare klimat, men det är liksom det är oslagbart när det väl är sommar, varmt och kunna sitta där och ta det lugnt.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja. Kan det ha varit? Vann med poängligan 08-09.
Mm, 59 pinnar.
Ja, det var väl runt de där åren. Vi hade lite senare kom en femma i VM:s poängliga, tror jag, när det var i Stockholm. Ja, men det var väl runt där vill jag tro, de där åren. Sen fick jag väl en skada år efter. Ja, men det var väl det året kanske.
Du har ju vunnit med HV71 och Modo 2004 och 2007. Vilket håller du högst av de två?
Första är ju alltid speciellt att vinna när man inte har gjort det tidigare. Sen är det ju liksom lite olika. Där var jag väl lite, ja, jag vet inte. HV var ju allt var nytt och hit och dit. Och när man väl vann så hade det gick ut 7 matcher där. Och...
Stefan Liv hade 4-0 i finalen. Sanslöst bra.
Ja, nollan i semin som vi vann tror jag i förlängning nere i Göteborg. Han var ju grym. Vi hade ett grymt lag där och vi vann ju seriespel också där. Så fick ju... Men njutningen av guld försvinner ju när man dagen efter ska åka till BVM i Norge.
Nej, var det så?
Ja, och
du var liksom... inte med på guldfesten?
Jag var med på kvällen. Liksom, vi hade bankett eller vad det var på nere på stan. Men sen morgon efter var jag tvungen att åka.
Du var inte med när de firades på torget? Nej. Eller någonting sånt?
Då hade jag Storbritannien i Oslo. Nej, så det var lite... Det tappade ju lite stunds. Men jag fick ju vinna hela matchen och allting är ju kanon och liksom på kvällen där med familjer och allting. Men sen övergången där blev lite bra. Här hemma fick vi ju ja, i princip en hel vecka att njuta och fira och liksom och då sitter ju den starkare lite grann att man ja, här inne igen i arenan. Eftersom vi vann borta in i arenan igen senare och kortegen genom stan och den tappar man ju från Jönköpingstiden.
Hur var guldfesten här då? Det var ju en hel del profiler i det Modo-gänget. Det var ju framförallt många ångermanländska killar som utgjorde kärnan. Men sen kom ju Robert Döm in och Carlo Krishan och Sednik Blattny och Christian Kosela. Och det går att rabbla fler namn också i den här truppen.
Någonsin. Hela slutspelet har vi haft bästa inställningen, största hjärta och vi har aldrig gett upp.
Det var sträcka på alla Örnsköldsviksbor, alla Nolaskogsare, Höga Kustenbor, alla ni som bor i Ångermanland. Känn stolthet, ni är värda det här guldet. Modo!
Ja, men det var kul liksom. Och framförallt var det bra folk allihop och då det blir ju liksom då får man vi lyckades med Blattny sen Kosela senvärmning kommer liksom allt flöt ju lite våran väg även om det var en tuff resa dit när det väl blev slutspel men så det var ett kanongäng och det var ju bra tryck i grejerna sen också när det väl var dags att fira.
Men det måste man säga sportchef Näcka Holmberg vilken fingertoppskänsla han hade.
Ja, så var det liksom det var. Och dels, inte bara på de scenerna du träffar på Morrison också och flera liksom under. Så det ska han ha stor eloge för att han hittar.
Men som jag fattade var det Harald Lyckner som lockade upp dig till Örnsköldsvik. För han hade du haft i HV och han gillar du.
Ja, jag var utlånad från Linköping till HV. Och, för de hade jättemycket skador. Och det gick bra för mig då. Men då kände jag att jag ville göra klart säsongen i Linköping. Sen gick jag till HV då. Jag fick stort förtroende av han att spela och fick en liten ledande roll där och spela med bra folk och då kände jag att ja, sen flyttade han kom ju hit upp lite senare så när jag spelade Södertälje så ville han ju ha mig eller jag slutade i HV och då ringer han för sent för då har jag sagt Södertälje ja samma dag.
Just det, 2005 där.
Ja, och när vi har kvalserie med Södertälje och vi är tokkörda med 2-3 matcher kvar då ringer han igen och frågar, är jag för sent ute? Men men han tog bara kontakten där och kollade läget och så blev det klart sen på sommaren.
Okej, så har du en stor del i att du blev modoit?
Ja, men helt klart för att då när vi stod och valde skulle vi åka väg efter Södertälje-tiden eller skulle vi och då kände jag att när han ville ha mig, då är det liksom den lite den tryggheten att här vet jag att jag kommer få en chans att spela. Och det var liksom, ja, det var den som drog när jag visste vad han stod för och vad han kunde och allting. Så det var liksom, det var en, när det väl blev, vi bestämde oss för att bli i Sverige så var det lite en no-brainer att ta den.
Du med norska landslaget då? Du har ju vunnit över Sverige i VM-sammanhang 2011. Det kan jag tänka mig att man är ganska stolt som om man är norsk landslagsspelare. Och sen har du ju OS också. Jag tänker framförallt på invigningen av hockey-OS 2010. Kanada på andra sidan i Vancouver. Alltså det måste ha varit mäktigt.
Ja, det var... vi var tvungna att åka över lite tidigare för att akklimatisera oss. Och liksom, man märker ganska snabbt hur stort hockeyn är i Kanada. Och vi spelade någon träningsmatch mot universitetslag. Och när vi väl kommer till första matchen mot Kanada, de hade ju ganska saftigt gäng med sig. Så de kom ju alltid sent ut, så vi kom in där och var proppfullt och helt tyst där inne. Och liksom, eller det var ju lite tugg och surr. Och vi gick ut och värmde upp på 20 minuter som vi brukar ha. Men de kommer ju alltid efter, när det är en kvart kvar. Och när första gubben kommer in där, det skrik och skrål som är där inne, det trycket som blir då, det är ju sanslöst. Och sen kommer ju det igen när matchen ska spelas igång. Och liksom, det var... om det var 16 000 eller någonting där i den Vancouver's arena, och det var liksom det, den känslan är ju svår och
alltså jag vet inte om det är förbjudet att känna på det här sättet, men som motståndare i det läget, kan man få ståpäls och ryckas med i stämningen då?
Ja, men
det, och skäms man lite över det så här att jag borde inte känna så här nu, jag ska ju försöka klå kanadensarna.
Jo, nej, men det känslan får du oavsett, liksom, du vill ju slå dem ändå, men liksom att ta in den när det väl kommer, liksom, det var mäktigt. Och, men du är ju inte där som åskådare ändå, du spelar ju liksom, men det var ju mäktigt. Och ja, de vann ju guld senare också, det var ju riktigt vast gäng vi mötte, så det var, ja, men det var kul.
Din största motgång?
Nej, men det är väl... Jag vill tro när vi åker hem med Modo är väl största hockeykarriären. Jag har ju åkt tidigare också, men det är väl lite mera.
Jag tänker Linköping och Södertälje har också åkt ur med. Så du har ju en trea där av besvikelser.
Ja, men det är lite så att Linköping var ganska färska. Vi hade inte satt allting riktigt och föreningen hade inte fått satsa. Så den är lite mer väntad. Lite samma Södertälje, hade guppat lite upp och ner. Men här är vi ju etablerad. Ja, visserligen har gått tungt några gånger. Vi hade ett bra lag. Och den sitter. Och sättet vi spelar matchserien på. Och jag tror att det blir extremt tungt när vi är så pass överlägsen som vi är i 6 av 7 matcher.
Ja, och sen var det ju också en tung cykel för Modo Hockey från guldet till att de åker ur egentligen. Jag menar, du upplevde 11 tränare, 5 sportchefer. Jag tror att under den här tiden värvas det över 80 utländska spelare också. Det är en extrem spelarruljans. Nu tror jag att du vet vart jag är på väg här. Alltså man ska titta på konsekvensanalysen om varför det gick som det gick.
Jo.
Nu har jag ju nämnt några faktorer här, men ser du något annat så här? Det här gjorde Modo inte riktigt på rätt sätt, och det slutade med Hockeyallsvenskan. Kanske rättvist också, just eftersom att man inte skötte saker på rätt sätt.
Man har ju... Det är sällan man analyserar när man är mitt inne, som jag sa tidigare, men i efterhand så har jag tycker att min personliga är att man släpper dels Ecke Holmberg och Harald Lyckner lite för två... De stod för en stabilitet som vi inte fick tag i senare. Liksom, ska inte ta bort från någon av dem som har jobbat senare, men liksom den den stabiliteten och liksom trygg och lugn och så vidare, det börjar famlas lite och ingen riktig hittar inte rätt tränare till exempel över flera år, och som sportchefer hit och dit, så det är... Jag tror att det börjar vacklas lite därefter. De får gå och sen börjar lite.
Ja, det där har
år,
faktiskt...
år efter år.
Ja, Harald Lyckner har ju varit inne på det där också, att Ecke Holmberg är någon skicklig sportchef när han upplevde. Han tyckte det var det största misstaget Modo har gjort som förening, att de skickade iväg honom 2 år efter guldet när det hade gått lite motigt under den säsongen som han fick gå. Men därefter, alla tränare du upplevde, vem tyckte du bäst om av de här 11?
Har du namnen på den?
Ja, alltså jag kan rabbla dem om du vill. Ja.
Nej, men jag tycker att under min tid här uppe är det ju Harald och Uffe Samuelsson som har varit liksom den kunskapen Uffe satt på ganska svår.
Varför gillar du Uffe så mycket?
Nej, men jag har haft förtroende av alla i princip. Och så jag, men han, det sätter han dels engagemang, tiden han lade ner i det, och sen jag gillade hans sätt att coacha lite grann, att han var på när, till exempel när vi som en underdog ska möta Skellefteå i kvartsfinalen, han har stenkoll på allting i, och motståndaren, vi får en liksom en manual här, följ det här så går det bra, och vi är ju faktiskt nära att ta dem också, från att de är ett jättebra lag kontra vi som kommer lite längre ner i tabellen liksom. Och det, jag var imponerad av det sättet och koll han hade på grejerna.
Kanske var lite NHL inspirerat det där.
Mycket väl att han hade det. Men han hade liksom så koll, är det liksom, man bara wow.
Kanske lite av en föregång i svensk ishockey, för det du beskriver nu tycker jag att de flesta coacher har koll på, alltså att man har typ en typ av perm av motståndarlagen. Okej, här är bristerna, här har vi egenskaper hos alla spelare, det här kan vi utnyttja och så här kan vi såra dem. Men han var ganska tidig, för det, vi snackar ju tidigt 10-tal när han är i Modo faktiskt.
Nej, men, jo. Och faktiskt, nu gick ju Cam Abbott, utbildningen vi, som jag var på.
Okay.
Och han pratade lite med han, och han verkar vara en liknande typ, att han har stenkoll på motståndarna, bra, dåliga sidor. Vi satt och pratade lite, och det, jag tror det har varit tidigare, var liksom, ja men säsongen går, och sen när väl blir slutspel, då kanske vi börjar. Men här verkar Uffe vara ju mera under hela tiden. Ja,
vi gör, omgång efter omgång. Ja, tydlig plan.
Hitta liksom,
tydlig struktur.
Ja, så det, ja, men det var imponerande, och ja, jag tyckte det var riktigt bra.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Oh. Ja, det. Ja, det, när jag var yngre hade Mario Lemieux som förebild. Liksom, det var väl det. Och hans resa nu, han har ju haft några smällar under vägens gång med lite cancer och så. Det, och det var kanske, ja, eftersom han var en förebild när jag var yngre. Och det är kanske det. Men bra förebild nu också, som har klarat
sig igenom motgångarna.
Ja, att övervinna dem och komma tillbaka. Så det.
Donald Brashear då? Från en till en annan.
Ja, ja.
Från Mario till Donald.
Ja, ja.
Ja, men det, nej, måste du prata lite om. Alltså, kommer in där under säsongen 14-15 efter att Modo har haft en del huvudskador och att det var en stor debatt kring tacklingar och hjärnskakningar, och då tar Per Svartvall och Peter Forsberg in Donald Brashear till deras lagkamrat till Foppa. Enorma skriverier här hemma. Och trycket här inne i hallen så fort han var ute på isen var ju sanslöst också. Det var ju mer showbiz än hockey kanske i vissa fall. Hur var det att vara lagkamrat med honom under den där säsongen och också i kvalet mot Hästen?
Ja, nej, men han var ju, han var proffsig liksom. Han de hade ju någon prata med han liksom, varför han kom, och han hade ju stenkoll på det liksom, och många, du såg att han var ju ingen skridsko virtuos eller vad heter det, men sättet han var, pratade med, han var ju 40 plus, jag vet inte, 42 kanske när han var här, men han var ju proffsig, och jag tror att han, de lite yngre, och vi alla såg hur mycket han älskade att hålla på med det, och träna och hålla på, och han förstod ju också att han kommer inte spela 20 minuter här liksom, men han var in här och hjälpte oss lite med, det var i omklädningsrum och liksom prata och ha stenkoll på läget, så det.
Och tanken var väl att sätta respekt hos motståndarna också, han slängs ut enstaka byten per match.
Jo.
Gjorde ett mål också.
Ja, men han styrde in en i kvalet tror jag det var. Men, nej, men det var lite så att ligan släppte ju massa, vi hade ju Nylander och Kemper och hade fått några smällar och lite hjärnskakningar. Jag vet inte om det var de som fick dem, men och de fick göra utan någonting. Det hände ju inte någonting. Så jag tror det var lite frustration också från våra ledare. Att de, Och det kanske gick upp ett lys någonstans i de som bestämmer också att ta tag i grejerna på. Men ja, men det var, ja, man har skött sig proffsigt när jag var här liksom, det var inga problem.
Med bredaxlar den var du är. Jag, Per Jonsson satt i den här podden för några år sedan och sa att alltså, han kunde knappt komma in genom dörren. Så bred var han. Men Per kanske överdrev lite.
Ja, han var bredaxlar. Han tränade utan axelskydd. Och,
han gjorde det?
Ja. När det var match så hade han på dem, men han körde utan.
Ja, okay. Och ändå hårdare än alla andra, trots att han inte hade skydden kanske.
Ja, det är
en klubb du inte gillar.
Vad är det då? Jag var lite från barspelen hemma. Det var ju lite derbyn, Sparta Stjärnen. Men Stjärnen är väl ingen favorit. Så. Sen har det varit här uppe i, om man ska ta svenska föreningar, så är väl, ja, jag vet. Det har ju alltid varit smälla mot Timrå till exempel. Det är alltid derbyn och heta matcher. Och det, är liksom, det blir ju alltid så att ja, man ska... De matchen ska man bara vinna. Och det blir ju hett ibland.
Ja, kvartsfinalserien 2020 är väl en av de bästa kvartarna någonsin i elitseriens historia.
Jo, ja. Och det var ju liksom, det innehöll allting. Första matchen, jag vet inte hur många som försvann på matchaft där i början. Liksom att då alla ville visa sig. Och sen, det var en välspelad och tuff och hård batalj. Och man ska inte se bort ifrån att det har gått bra för dem. Om de hade vunnit den heller, men det, som tur har klarat vi av det. Så det var riktigt en tuff match.
Du förknippas ju mycket med Modo eftersom att det blev så många säsonger här. Men av de föreningar som du annars har representerat i Sverige, jag tänker Frölunda, Linköping, H71, Södertälje, vilken känner du starkast för?
Det är väl HV, känner jag. Det är ju, vi hade fyra kanonår där nere också. Det var riktigt, trivdes jättebra. Så det var, fick ju vinna där också. Det kanske spelar in lite också, men de fyra åren där nere var kanon från start till finish. Vi hade tufft sista år med lockout när de trodde inte att det skulle bli någon långvarig grej. Så
ja, de var ju för sen på bollen med bärgningsfrågan helt enkelt.
Ja. Och vi kom med 10 till slut och klara kval, eller slippa kval, men det blev lite struligt, men de tre första åren var ju, det var ju liksom kanon.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
det är väl hur tjock man var. Det så. I stort sett.
Det var det du fick höra alltså?
Ja. Rådbjerg, han trodde jag var dansk. Han sa dansken i alla år.
Jo då, han sa domaren Ulf Rådbjerg.
Betrackade domaren, den förstår man. Hej dansken, kom hit nu. Lugna ner.
Vad svarar du då?
Nej, jag sa ingenting. Nej, men jag visar, han garvar ju bara.
Okej. Det kanske var en give and take relation helt enkelt. Du tjafsade en del med honom också om vissa domslut, kan tänka mig.
Kan nog. Sagt lite. Nej, men det, han hade ju bra tugg på isen. Och liksom, det var ju... Och det var ju...
Vi kunde köpa en sån där liten pik.
Ja, helt klart. Så det, ja, var riktigt bra.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja. Jag vet inte. Jag funderar i regelsyfte hade jag väl tagit bort, inte på senior, men lite lägre. 13, 14, 15. Icing i boxplay.
Okej, okay, intressant tanke. Varför då?
Nej, men har man gjort någonting som man får en två, nästan enda de gör efter det är ju destruktivt spel och bara skicka iväg pucken. Om de gör det så sätter man en icing på den så får de ju tryck igen liksom. Då kanske de måste vara lite kreativa och lite sånt i, dels i boxplay, och sen får det powerplay, det lager med powerplay lite fördelar igen. Så det,
okej, så i rent utbildningssyfte vill du se det här på juniornivå?
Ja, inte juniorer kanske, men lite yngre, så att de får in lite kreativt spel från när de går upp på helplan. Nu vet jag inte om det är från U13 kanske.
Men det borde hjälpa både lag som har powerplay och boxplay. Jag tänker boxplay-killarna och tjejerna, de kommer lära sig att ta sig ur under press när de är färre. Kanske också att chippa ut lagom långt från egen zon, samtidigt som powerplay-spelarna få utnyttja sina styrkor och bli ännu bättre i den spelformen.
Ja, men det är lite så. Jag ska inte säga det, men jag undrar om de har provat det i USA i Ingrus. Men det är inte helt hundra. Men det är rent kreativmässigt. Nu är det en massa snack om att det är inte kreativt nog och det är bara, men då kanske man får in en liten del av det i alla fall från grunden när man är yngre. Så.
Ja, smart tanke, den gillar jag. Skarpt. Vi skickar inte förbundet.
Ja, jag tar med nästa samling.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Ja, men då måste jag ta, som jag inte hade möjlighet, de måste ta ett NHL-lag då. Det är ju, jag har alltid varit fan av Pittsburgh, så det är väl, måste ta dem då.
Inte... Spela där med Crosby och Malkin. Ja, hade inte varit fel.
Kan ta en kant där.
Ja, hade du kunnat skjuta slagga från passning från Crosby. Ja, jag måste fråga om hemligheten bakom ditt skott. Alltså jag pratade med Victor Hedman, jag kommer inte ihåg när det var, han sa ju det att det är Skröder som har inspirerat mig.
Nej, men det, jag kommer ihåg, jag har inte stått jättemycket på skottramper och så, men det är bara, det är naturligt liksom. Att någon gång har jag säkert kommit på att jag skjuter bra då liksom. Sen var det lite...
Men vadå, så du har bara haft en fallenhet för det? Det är inte att du har tränat upp en viss mängd och styrka
inte.
Och talang?
Nej, det har gått mest på... Det är inte så att det stått och nött.
Okay.
Nu för tiden är ju lite mer så, men... Sen var det ju... Det ligger ju lite analys in i det också. När man väl blir proffs och motstånd och målvakter och hit och dit. Men det är ju... Från barnsben så var det liksom... kraft på.
Du har till mycket. Den
bara. Slag.
Men vadå? Så du scoutade både motståndarbackar och målvakter för att identifiera ytorna?
Ja, men lite målvakter. Kom ihåg, det har etsat sig fast lite. För det ligger ju alltid ute highlights på SHL-sidan. Och när han vikte fast och han var i AIK tror jag. Han stod riktigt bra och jag hade dålig koll på han, så då satt jag och kollade 3-4 matcher tillbaka. Och då var det Linus Widell gjorde ett mål. Man kom in från sidan och såg jag igenom alla mål han släppte in. Och så mötte vi dem dagen efter och det kom precis som Linus gjorde. Och då sköt jag på exakt samma ställe och han gick in igen. Så det var liksom sådana små grejer som man såg. Man kunde sitta kvällen innan match och så bara... blippa igenom två matcher kanske mot det lag vi mött och så se hur de målen kom till. Och så.
Vad skulle du säga att alltså, ditt esse bland skott, är det dragskott, handledsskott eller slagga?
Ja, slagga. Ja. Jag har ju ett mål som jag gör uppe i Luleå. Det är faktiskt powerplay. Jag tror jag är ganska förbannad och då kommer precis
klart det var
precis över blå och dra på en sten och slagga och liksom, så det är liksom det som är tyngst och hårdast, så det, när jag sköt var ganska bra handledsskott, men
vi tar slagga,
frustration i slaggan.
Det är hemligheten. Ja, var frustrerad när du skjuter ut med all ilska och då klagar inte Susse heller.
Nej, inte då.
Det var inget onödigt skott.
Nej, så det liksom, det blir ju slagga som vanligt. Sen gick det justerade. Om man kom på vinkelskott och laddade ett slagga, då kom ju målvakten, så gick ju och fejka lite och variera sig lite. Men det...
Där är du om 10 år.
10 år. 53.
Säger du det i Örnsköldsvik?
Ja, men det tror jag nog. Det vill jag nog tro. Sen vad jag gör, jag hoppas att jag gör någonting med hockey det, i sportvärlden, idrott och, men vad vet jag inte, men det...
Får du drömma? Står du i ett bås för ett professionellt lag då? På seniornivå?
Ja, det vore kul. Sen, jag var inte oöven för att ta talangutvecklingen heller, den biten heller, men det skulle kunna vara någonting om man, så vet man inte om man har grejerna för det, eller det vet man ju aldrig.
Precis, det var framtiden utvisar. Men jag tänker, det blir ju fler och fler skills coach där ute. Du kanske ska bara fokusera på slagga.
Så mycket slagskott som det skjuts nu.
Det skjuts ju aldrig slagskott.
Nej, jag vet.
Det kanske det finns en outnyttjad potential där.
Ja. Nej, men det... Ja, nu börjar jag. Nej, men det... Någonting inom idrotten, hockeyn, vill jag hoppas att det är. Men vad får vi se?
Ja, det får vi se. Och Per, jag ska säga så här. Tack så mycket för att du gästade Hockeypuls podcast. Och så här, 4 år efter att du har lagt av får jag väl gratulera till en otroligt fin hockeykarriär.
Tack så mycket.
Väldigt roligt att ha med dig i podden här. Och det är jag säker på att alla lyssnare känner också. Sen får vi se om du kastas in i ett bås framöver. Vi hör att det är en träning som pågår här i alla fall bredvid oss.
Amen.
Så det är ett passande miljöljud som ni lyssnare också kanske har hört de senaste minuterna. Och då tycker jag att det är läge för oss att avrunda. Och jag säger det med orden också, hör av er till mig på adam.johansson@expressen.se för gästförslag eller funderingar om podden överlag. Det här var Per-Oje Schröders avsnitt. Vi är tillbaka om en vecka igen med en ny spännande gäst.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.